Välkomna till 44:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Det är tisdagen den 14 mars 2017. Klockan har blivit 11 och vi kör igång. Välkommen, Hax.
Tack, tack.
Vi ska börja med att prata om det som har varit den senaste veckans största nyhet. Och vad är det?
Det är det så kallade Vault 7. Det är ju som så att WikiLeaks har ju kommit över en massa information om CIAs övervakning. Alltså den amerikanska spionorganisationens övervakning. Och det här är information som har varit på drift rätt länge. CIA har ju många, många contractors som man outsourcar verksamhet till. Så det är väldigt många som har haft tillgång till den här informationen. Men nu har alltså då WikiLeaks fått tag i den.
Och det var lite saftigare grejer än det vi pratade om förut, som The Intercept hade läckt, när det var lite manualer och sånt.
Ja, just det.
Vad gäller det den här gången?
Det ska också säga här att än så länge, WikiLeaks säger att än så länge så är det bara någon enstaka procent av materialet som har publicerats.
Jaha.
Och man har ansträngt sig rätt mycket för att liksom inte hänga ut enskilda eller enskilda operationer, utan bara mer visa folk hur övervakningsmaskineriet fungerar.
De gör ett journalistiskt jobb, helt enkelt.
Ja. Och då ska vi se. Det handlar ju väldigt mycket om, som vi har varit inne på förut, Zero Day Exploits, alltså hittills okända svagheter i operativsystem och appar och program, kommunikationsprotokoll som CIA utnyttjar, vilket naturligtvis är allvarligt, eftersom finns det en lucka så kommer ju andra att utnyttja den också. Och det finns ju faktiskt regler i USA som säger att upptäcker man en lucka så måste man anmäla det till myndigheterna.
Aha.
Men det gäller uppenbarligen inte
myndigheterna.
Myndigheterna, nej. Det som kanske väckte mest uppmärksamhet var ett verktyg som man använde för att kunna spionera på folk i deras hem via deras Samsung-tv-apparater.
Mm-hmm. Smart-tv-apparater.
Precis. Och det gäller nog mer än Samsung. Och det lustiga sammanhanget är att om man tittar på användarvillkoren för Samsungs tv-apparater, för numera har även tv-apparater användarvillkor, så står det faktiskt i användarvillkoren att vara medveten om vad ni säger i ert hem, därför att det kan komma att registreras.
Herregud.
Så att Samsung sticker liksom inte ens under stol med detta.
Alltså jag, som varje gång jag köper från ett asiatiskt märke, så tänker jag, yes, nu undgår jag NSA här, men det gör man alltså inte.
Nej. Alltså, ta till exempel, vad heter de? UI. Så det är ju ett kinesiskt märke. De har ju också blivit påkomna med att stoppa in massa kinesisk skit i.
Aha, okay.
I folks elektronik. Men i vart fall, det var tv-apparaterna. Många kommunikationsappar tycks kunna forceras. Men framförallt så handlar det ju om att man hävdar sig kunna bryta operativsystemen för till exempel Apples iOS och Android, och installera trojaner, som vi har varit inne på förut, som myndigheterna vill lagra på våra datorer och plattor, att man lagrar trojaner så att även om man använder en säker krypterad app, så kan myndigheterna ändå få tillgång till informationen, därför att de går in och kollar när man skriver in den redan.
Mm-hmm.
Alltså innan den är krypterad. Och efter att den är avkrypterad för mottagande meddelanden.
Så det är på det sättet de kommer runt krypteringen i WhatsApp, Telegram, Signal med flera. Som det, förbegick
ja,
lite.
Det är så det verkar. Några av apparna tror jag faktiskt de går på direkt också.
Mm.
Sen så finns det ju väldigt mycket annat i våra mobiltelefoner som är intressant för myndigheterna om de, när de får tillgång till, när de knäcker operativsystemet. Jag menar, man kan lyssna genom mikrofonen. Man kan logga tangenttryckningar, man kan titta på alla bilder, man kan titta på alla videofilmer. Man kan lyssna på våra små inspelade ljud, vilket ju ofta är känsligt. För jag menar, när spelar man in ljud? Det är ofta när man i en känslig situation när man vill kunna bevisa efterhand vad som har sagts. Man kan snoka igenom alla filer på telefonen och plattan. Och man kan naturligtvis kopiera och registrera alla våra kontaktböcker. Mm. Alla som finns i våra kontaktböcker.
Och nu måste vi återigen tipsa om den här filmen som heter Find My Phone.
Just det.
Gjord av en nederländsk filmskapare. Där man får se exakt hur mycket man kan se i en persons mobiltelefon. För han lägger ju upp det så att en person får stjäla hans mobil. Den blir stulen på riktigt helt enkelt. Och så sen så kan han iaktta den här personen genom kameran, lyssna på honom och så vidare.
Precis. En av de mer pikanta delarna av det här Vault 7-läckan handlar om hur CIA kan ta kontrollen över folks bilar. Numera så är ju alla bilar små datorer och det mesta sköts via processorer i bilarna. Och det där innebär ju då att CIA kan ställa till med saker. Man kan till exempel tänka sig att man helt enkelt stänger av en bil så att en flykting inte kan röra på sig. Man kan tänka sig att om någonting inträffar och man försöker få tag i någon, att man stoppar ett antal bilar i en stor korsning så att all trafik stannar av, till exempel. Men det finns också andra möjligheter här. Man kan göra tvärtom, man kan till exempel slå ut bromssystem eller utan förarens vetskap trycka gasen i botten. Och det här är ett eldorado för konspirationsteoretiker, och inte helt utan skäl, får jag säga. Våren 2013 så dog journalisten Michael Hastings i en bilolycka. Hastings har skrivit bland annat för Rolling Stones Magazine, Buzzfeed och Newsweek och andra. Och han var ett horn i sidan till Washington-etablissemanget, för han hade avslöjat väldigt mycket skandaler, bland annat om krigen i Mellanöstern, men även om CIA. Och han fick väl bland annat general Petraeus att avgå, har jag för mig. Så att han var ju extremt impopulär i maktkretsarna i Washington. Och så en vårdag, eller en vårkväll 2013, så hörde han av sig till BuzzFeeds redaktion, till sina medarbetare, och sa att han hade ett riktigt, riktigt stort scoop på gång, men att han, och att han därför behövde gå under jorden nu ett tag, och att det var väldigt känsligt att man skulle återkomma med information. Och så satte han sig i sin splitter nya Mercedes-Benz och körde genom Los Angeles. Och på Hollywood Boulevard så började bilen skena och körde i våldsam fart Hollywood Boulevard fram tills han tappade kontrollen över den. Den körde in i en stor palm och exploderade. Detta var mitt på natten, så att man har inte allt för mycket vittnesuppgifter. Motorn hittades, jag tror det var 20 meter därifrån. Och det här satte redan då igång en massa konspirationsteorier. Och nu när det visar sig att CIA faktiskt har verktyg som skulle kunna användas på det sättet, då är det naturligtvis jävligt jobbigt för CIA och ger alla konspirationsteoretiker vatten på sin kvarn.
Det låter ju nästan självklart att det var något sånt som hände. Usch, vad hemskt. Men vad visade utredningen då av den här olyckan? För om CIA håller på så där, så måste väl det framgå när man kollar loggarna eller något sånt?
Ja, men om du har en bil som fullständigt brunnit ut, det är inte så mycket.
Ja, just det, det finns ingen svart låda där.
Så mycket spår, nej, precis.
Ja, men i övrigt, alltså jag blir lite, det här med att myndigheterna skulle kunna stanna en flyktingsbil, alltså någon som flyr från en brottsscen då, en bil eller stoppa bilar i en korsning så att utryckningsfordon kan komma fram. Det är väl inte så dumt egentligen.
Stoppar man bilen i en korsning så blir det nog en fråga om att,
ja,
men, att utryckningsfordonen fastnar. För då får
Jag
förstår.
Det kanske är så det blir när det är självkörande bilar i framtiden.
Ja, förmodligen är det så det kommer att bli. De självkörande bilarna kommer ju ge oss en helt annan trafikmiljö.
På tiden måste jag säga. Men
jag såg en simulering faktiskt häromdagen på hur en trafikkorsning kan se ut med självkörande bilar. Finns inga rödljus, finns inga trafikljus överhuvudtaget. Och bilarna åker om varandra och svänger ut framför varandra och har sig i ett vansinnigt tempo. Ungefär som de här YouTube-filmerna man kan se från vägkorsningar i Saigon. och det är väldigt imponerande att se. Men jag vet inte riktigt hur fotgängare och cyklister ska klara sig i den miljön.
Jo, men bilarna tar ju hänsyn till dem också.
Ja, fast det är en väldigt tät trafikmiljö. Du kan ju räkna med att om du har självkörande bilar som alla liksom uppkopplade till varandra för att kunna ligga i karavan och sånt där, så har du kanske inte mer än en meter mellan bilarna som kommer att susa fram. Så att,
alltså, nu när du säger det, jag har alltid tänkt på att det kommer bli mycket bättre för alla när det finns självkörande bilar, för då har jag tänkt att de lunkar fram i 30 km i timmen max, men eftersom de aldrig behöver stanna för rött ljus så går det ändå hyfsat snabbt att ta sig fram. Men den utvecklingen kommer väl bara eskalera tills de åker så snabbt de kan, precis som folk gör själva.
Ja, det talas till och med om att det inte kommer att behövas några hastighetsbegränsningar. Därför att varje vägsträcka kommer att ha information om hur snabbt det går att köra där. Alltså rent tekniskt hur snabbt det går.
Man kommer maxa helt enkelt.
Ja, man kommer försöka maxa.
Usch, utopi här blir en mardröm.
Ja. Ett sidospår till det. Jag såg någon artikel igår som visade om framtidens kartor. Och framtidens kartor kommer att vara oerhört detaljerade, men de är ju inte avsedda för människor. De är inte ens läsbara för människor, utan de är till för att hålla koll på bilar och filkörning och ska till och med kunna vara uppdaterade för pågående vägarbeten och sånt här.
Ja. Men det är bara en typ av karta.
Ja, men det är kartorna som då kommer att användas av de självkörande bilarna och vanliga bilars navigationssystem.
Mm. Ja, var det något mer som kom fram där då, i Vault 7?
Ja, det var det säkert. Men vi kan strax lämna det. Jag ska bara tillägga här att WikiLeaks säger att det kommer mer information. Men man har även bestämt sig för att ge alla de teknikföretag som är inblandade i det här heads up, alltså förvarning om vad man har hittat, så att de snabbt kan åtgärda problemen.
Ja, det är ju verkligen bra. Ja, du hade någon nyhet som var kopplad till det här också.
Ja, kopplad till CIA på sätt och vis. Nu över till de lättsamma nyheterna. Eller lättsamma och lättsamma, det är allvarliga saker det här också. Det finns ju såna här små lustiga elektroniska stubbar som man ska ställa ut i sina hem numera. Senaste trenden vi har Amazons Alexa och Google Home. Det finns säkert en del andra saker också. Plus mycket annat i the Internet of Things som kan tänkas ha mikrofoner. Till exempel tv-apparater som vi var inne på förut. Men i vart fall, jag såg ett par roliga YouTube-filmer igår där man frågar de här maskinerna: vad är CIA? Och sedan, är du uppkopplad till CIA? Eller sänder du information till CIA? Och både Amazons och Googles maskin svarade rätt på frågan vad CIA är för något. Google Home svarade på frågan: är du ansluten till och sänder du information till CIA? Att den inte kunde svara på den frågan. Och Alexa stängde helt enkelt bara ner sig, slocknade när man frågade.
Jaha.
Och man hade även då innan man ställt frågan, talar du alltid sanning? Och fått någon sån här meningslösa svar att liksom, jag ljuger aldrig medvetet utan, men jag kan inte garantera att allting jag säger är rätt, men jag gör mitt bästa. Men i vart fall, här har vi då en ytterligare en potentiell läcka, jag menar, eller informationskanal för myndigheterna. Det är ju redan som så att våra datorer, plattor och mobiltelefoner kan användas för att övervaka oss. Men nu ställer alltså folk frivilligt ut såna här Alexor och Google Home i sina hem.
Mm.
Och där finns nu ett intressant rättsfall på gång. Det är ett mordfall i USA. Där myndigheterna vill ha tillgång till såna här, vad som kan ha lagrats i såna här maskiner. Och där visade det sig då att Google kan inte göra så mycket helt enkelt. Därför vad Google själva hävdar är att man säger hej Google eller go Google eller något sånt där. Och då slås strömmen på och slås informationsströmmen på och informationen överförs via nätet till Googles centrala datorer, så kommer ett svar. Medan om man inte säger hej Google, då lagras i och för sig en kort period av information, men om man inte säger lösenordet så raderas den omedelbart. Däremot i det här mordfallet, amerikanska mordfallet, så handlar det då om en Alexa, alltså Amazons burk, och den verkar som eventuellt sparar mer information och även lyssnar passivt, vilket det finns folk som har påpekat tidigare. Det fanns någon artikel för ett par veckor sedan om hur en, tror det var en Alexa, helt oprovocerat hade lagt sig i någons samtal.
Men jag vet inte om man ska uppröra sig över att folk frivilligt ställer ut sådana burkar. Vi går ju redan frivilligt omkring med de här avlyssningsapparaterna som kallas telefoner.
Vi varnar, folk får göra som de vill. Bara folk vet vad de gör.
Men du säger, så Google Home svarade att jag kan inte svara på om jag är connectad till CIA.
Mm.
Det är ju sånt där som programmerarna lägger in, eller redaktörerna får man väl kalla dem, lägger in som små roliga påskägg. Och så blir det lite viralt och så sitter vi och skämtar om det här.
Ja, om frågan var förutsedd, jag vet inte.
Men det är klart.
Men det känns ju Alexa mycket. Alltså, det här handlar ju också om artificiell intelligens där liksom det inte finns några förutbestämda svar. Men säg att det är ett påskägg i Google. Mm. Men Alexa, Amazon-maskinen, tycker jag i det här sammanhanget var lite kusligare. För den gav inte ens något svar, den bara boop, slocknade.
Ja, det är svårt att kommentera utan att veta hur den gör normalt om du frågar något annat som den inte vet
Medan man pratar med den så har den en blå rand som lyser i överkanten.
Okay.
Och här avbröt den bara kommunikationen och slocknade.
Men det jag egentligen ville säga var att det känns som att det finns liksom nästan en... Jag vet inte, när man skämtar om sånt här då blir det liksom ett sätt att nästan... Som när de i kommunistländerna skämtade om ledarna. Ja. Eller alltså att man har liksom accepterat faktum. Man har accepterat att man är övervakad och det här är vårt sätt att leva med det.
Typ. Ja. Samtidigt kan man kanske använda humor för att ge saker och ting lite uppmärksamhet. Jag vet inte.
Absolut. Men från detta över till en annan kort nyhet som handlar om Facebook och BBC. Som ni säkert har läst om i veckan. Det var alltså så att BBC, den engelska nyhetshuset, de utredde, vad ska man säga, bilder på barn på Facebook. Och så hittade de bilder på barn, jag säger medvetet inte barnporr nu nämligen, som de tyckte att var väldigt ja, man kunde ifrågasätta om de hörde hemma där, och så anmälde de dem på Facebook, men de togs inte bort. Och sen ville de ha en intervju med någon från Facebook, vilket Facebook tackade ja till om BBC skickade några bilder som exempel till dem, vilket BBC gjorde. Och Facebook svarade med att polisanmäla, jag vet inte om de polisanmälde BBC eller att de bara skickade in bilderna till polisen, samtidigt som de avstyrde intervjun. Och det här blev ju stora nyheter på alla sajter. Alla tyckte ju att Facebook var helt sjuka i huvudet som anmälde BBC, fast BBC bara hade velat uppmärksamma Facebook på den här problematiken. Och det, men när man läser originalartikeln på BBC så beskrivs ju bilderna inte som barnporr, utan det är, man kallar det för opassande bilder eller obscena bilder eller vanliga bilder, men som förekommer i en annan kontext, till exempel i en grupp med människor som gillar tjejer i skoluniform. Och där kan man ju bara säga välkommen till Japan, där de har en hel kultur som gillar tjejer i skoluniform. Nej, och så fanns det grupper för människor som var sexuellt intresserade av barn och så vidare. Och så BBC nämner egentligen aldrig ordet olagligt, för det verkar inte ha handlat om det. Sen är det där en gränsdragningsfråga också naturligtvis, men det allvarligaste de hittade, det var en bild ur en film som skulle kunna vara ett child abuse, som de skrev. Och child abuse, child sexual abuse antar jag att de menar, för child abuse, det är ju aga och det är ju lagligt i England.
Just det, här, på sätt och vis kan man kanske förstå, om jag får spekulera lite grann, kanske förstå Facebooks taktik här, därför att om de hamnar i den här situationen där Facebook där BBC uppenbarligen är ute efter att sätta åt dem, då kan det vara smart att ta bilden och skicka dem till polisen, så får polisen avgöra om de är lagliga eller olagliga.
Ja, jag tycker Facebook gjorde helt rätt. Ja. Alltså det är, på vilket annat sätt skulle de kunna reagera? Alltså ur ett PR-perspektiv så är det fantastiskt, för i samband med att de skickade in de här bilderna till polisen så kom de ju med uttalanden om att Facebook ska vara en sajt där barn ska känna sig säkra och så vidare. Vi tar alltid drakoniska åtgärder ungefär. Och det är ju det här ett exempel på då, menade de.
Så, vi kan hoppa vidare till EU.
Vad händer i veckan?
The censorship machine. EUs copyright-direktiv är ju under behandling i Europaparlamentet som bekant. Och där har ju funnits många stötestenar, bland annat länkskatten som vi har pratat om många gånger. Men sen även då det här filtret som ska finnas, föreslår EU, för att stoppa uppladdning av upphovsrättsskyddat material. Alltså att operatörerna ska filtrera vad folk laddar upp på nätet.
Just det.
Det där, när det gäller både länkskatten och den här censorship machine, så har då i vart fall Europaparlamentets rapportör i kulturutskottet sagt nej på båda de här punkterna.
Ja, det var ju bra.
Men kommissionen verkar stå på sig. Och vi vet ju sedan tidigare att sådana här konflikter kan plötsligen lösas, inom citationstecken, bakom stängda dörrar i trialoger och sånt i EU, så att plötsligt så kan det bli så här ändå. Och då har våra goda vänner på EDRI, European Digital Rights, tillsammans med ett stort antal organisationer, 27 andra organisationer.
Men ingen från Sverige, såg jag.
Det är möjligt. Protesterat till kommissionen och varnat för konsekvenserna av ett sånt här uppladdningsfilter. Därför att ett uppladdningsfilter är ju till sin definition censur. Det är till för att hindra människor från att lägga upp och sprida information.
Ja, det är förhandscensur.
Ja, alltså förhandscensur är ju ofta när man när man så att säga bedömer.
Aha, okay.
Automatiserad information. Censur, ja, automatiserad censur snarare. Vilket är minst lika rysligt. Och om man inför ett sånt här filter, jag menar, vi vet ju att allt sånt här som införs har ett sluttande plan och börjar användas för andra saker.
Ja, men till och med det här som det ska användas mot är ju väldigt harmlösa saker, det vill säga filmer och musik.
Ja, jo, precis.
Det handlar ju inte om allvarliga brott.
Nej, nej, nej. Och här har du ju ett första problem i sammanhanget. Det är ju då att internetoperatörerna kommer att bli överförsiktiga och censurera mer än de behöver. Mm. Den enskilde kommer att vara rättslös eftersom detta kommer att regleras i terms and conditions. Och det kommer inte finnas någon möjlighet att överklaga. Vi kommer alltså få en privatiserad censur som är utomrättslig. Vilket inte alls är bra naturligtvis. Men sen är det då frågan, är det bara, jag menar, när det här finns på plats och man börjar ge sig ut på det sluttande planet. Jag menar, titta på, jämför med datalagningen i Sverige. Det skulle vara till för att jaga terrorister och de allra grövsta brottslingarna. Och det slutade med att man jagade fildelar och gav skattemyndigheterna möjlighet att snoka i folks liv.
Mm.
På samma sätt riskerar det naturligtvis att bli med allt sånt här. Och i det här fallet, om man inför ett censurfilter, så vet vi ju redan att EU och The European Internet Forum diskuterar hur man ska kunna stoppa dels extremistisk propaganda, men även hate speech, alltså vad heter det? Hate speech, ja, ni vet vad jag menar.
Hets kan man väl säga.
Hets. På nätet. Och det kommer med största säkerhet att bli nästa sak som ett sånt här filter kommer att börja ge sig på. Och då är vi inne på att man börjar filtrera och censurera folks åsikter.
Mm.
Och jag saknar ord.
Ja, jag måste säga att av allt som finns i det här copyright-paketet, alltså det här med länkskatt känns ju som ingenting i jämförelse med den här censurmaskinen som de kallar det där på Edri. Alltså att allt ska filtreras av internetleverantörerna när man laddar upp det. Det är ju helt sjukt.
Ja. Och sen så då när det som ska filtreras, det kommer ju dessutom att köras mot lister på kända upphovsrättsintrång och kanske kända hatåsikter och sånt här. Men det vet vi ju sen det svenska barnporrfiltret, att det där blir ju helt galet ibland. Det drabbar ju fullständigt oskyldiga sajter och människor.
Mm. Och ingen har rätt att se vad det är för bilder. Det var också det som var grejen mellan Facebook och BBC. Ingen av oss kan ju se vad det är för bilder.
Man har censur och blockering, men folk får inte veta vad det är som censureras och blockeras.
Och en av de främsta kritikpunkterna där från Edri och de andra, det är ju just det här att man har ju faktiskt rätt enligt lag att använda upphovsrättsskyddade verk i citat, i satir och parodi. Så det finns ju ett men det kommer ju slås ner på också då, i och med att, som du säger, internetleverantörerna vill ju ta det säkra för det osäkra.
Och så tycker jag det finns en oerhörd arrogans från makthavarnas sida i det här, därför att det är på något sätt som om de tycker att om folk inte får veta vad som censureras och vi censurerar, då kan folk inte bli upprörda. Därför folk inte vet att de inte får information som är censurerad, det vill säga att folk inte vet vad de inte vet.
Ja. Och tyvärr är det väl så, att folk inte blir så upprörda.
Ja, det verkar så. Jag måste nog faktiskt säga att det börjar bli dags för folk att bli lite upprörda. Därför att jag menar, det kommer ju saker från alla håll och kanter numera. Makthavarna blir ju mer och mer desperata i takt med att de tappar kontrollen. De styr och ställer över folk, sköter inte sin samhälleliga kärnverksamhet, men de ska lägga sig i människors liv. Och så blir de förfärade när populistiska populistiska partier och politiker dyker upp. Och då skriker, istället för att sköta sitt jobb och liksom lyssna på folket, så börjar man då skrika efter censur och att man ska strypa de fria flödena av information på internet och andra ställen. Det där är en oerhört allvarlig samhällsutveckling. Och till det kan man dessutom lägga att västeuropeiska länder i allmänhet och Sverige i synnerhet har ju välfärdssystem som är lite grann uppbyggda som kedjebrev eller pyramid.
Just det, pyramidsystem. Att den yngre generationen betalar för den äldre.
Och det där kommer ju bli dyrare och dyrare och dyrare. Mm. Så mängden tvång för att upprätthålla de här systemen som politikerna till varje pris vill upprätthålla kommer att öka med tiden.
Mm. Ja, läs mer om det här på Hacks svenska blogg kan vi väl säga. Ja, Henrik-Alexandersson.se kan man väl hitta dig på.
Och de vanliga frågorna som vi diskuterar här kan man läsa om på min engelska blogg, nämligen hacks.femjuli.org.
Ja, och därmed säger vi hej då för den här veckan och så hörs vi om en vecka igen.
Ja, toodaloo!